Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I veckans avsnitt av Så in i själen möter ni affärsmannen och fastighetsmiljardären Greg Dingisian. Han har donerat 6 miljoner till Malmö universitet för forskning runt mindfulness. Pengar som är tänkta att kompletteras med ytterligare 30 miljoner 2025 om allt visar sig falla väl ut. Och det var i samband med ett event runt detta som jag träffade Greg för första gången. Greg föddes i Bagdad 1960 och kom till Malmö i mitten av 60-talet. Han hade byggt upp en förmögenhet innan han fyllt 30. Och det var också det som fick honom att krascha, inser han. Jakten på nya triumfer brände ut och tog nästan död på honom. Han förlorade allt han ägde och lite till under finanskrisen på 90-talet. Där i infann sig en vändpunkt och en insikt om att pengarna i sig inte skapar lycka. Hans karriär har haft toppar och dalar och mitt i allt det började sökandet. Han ville finna mening. Greg har mediterat i över 30 år. Han gör det för att landa i nuet och tystnaden och för att få ro i själen. I affärsvärlden kallas han miljardären som söker. Greg och jag ska prata om vändpunkten, om hans sökande, hur han ser på lycka, meningen med livet och mycket annat. Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till Syn i själen, Greg Dingisian. Första gången jag träffade dig, det var ju då i Malmö när jag var där nere i samband med att Deepak Chopra var där och skulle tala. För att
Agartha, då ditt företag, har donerat 6 miljoner till att börja med till Malmö universitet för forskning på mindfulness. Och det är ju så att de 6 miljonerna är för en treårssatsning. Och om det sen visar sig gå riktigt bra, så har du sagt att du ska skänka ytterligare 30 miljoner. Det är ju jättestort.
Ja, men man ska säga, ja, absolut. Men det är ju 3 miljoner. För de här 6 är på 3 år. Andra 30 är på 10 år, så det är 3 miljoner om året. Det är klart det är väldigt, väldigt mycket pengar.
Ja.
Jag har ju tidigare gjort satsningar i syfte att låta mitt arbete också leda till något, till en verksamhet som gör gott.
Mm.
Och bland annat startade jag Meaning Green, jag tror det var 97-98, med vegetarisk mat. Ja.
Vegetarisk mat, en kedja.
Ja, just det. Vi hade ju restauranger här i Stockholm, Malmö, i London till och med. Och vi snubblade ju där på oss själva. Det gick inte så bra. Och senare i livet gjorde jag ytterligare försök med vegancaféer och annat.
Du var lite tidig.
Ja, jag var kanske det. Jag var det. Jag brukar se vad som ska hända. Men saker och ting kan ta lite längre tid än det jag tror. Så efter ett antal sådana här satsningar så tänkte jag att nej, jag får liksom hålla mitt affärsengagemang isär från mina privata intressen. Och sen när, då, av en tillfällighet förra året när jag var på en lunch hos Malmö universitet. Vi har ju redan donerat lite pengar sen innan. Och där i samband med en trevlig lunch så presenterade universitetet då sin sponsorsprogram. Och då såg jag att det liksom finaste var att sponsra en professur.
Mm.
Och då tänkte jag att kanske det bästa jag kunde göra, istället för att försöka göra affärer eller få igång något kommersiellt som hade med en bättre värld att göra, så kunde jag kanske övertyga universitetet om att det vore klokt att forska inom mindfulness då.
Mm.
Jag tänkte ju framförallt på meditation.
Mm. Och hälsoeffekterna av det liksom.
Ja, och alla effekter. Ja, men alltså, att som människa lära sig förstå att man inte är sin kropp. Man inte är sina tankar eller sina känslor.
Mm.
Att man äger dem och kan styra dem och kontrollera dem. Det är ju prislöst. Det är som grundläggande i livet. Så det finns inget viktigare. Om då får chansen att få universitetet med på noterna, det tyckte jag var stort och fint. Så att vi påbörjade en diskussion förra sommaren 2022 om denna möjlighet. Stod vi oss tid, hade många möten och diskuterade hur vi skulle gå fram. Och vems förslag det var kommer jag inte ihåg, men det fanns då en väldigt klok tanke i att vi tar det här i två steg. Försöker etablera Malmö universitet som en plats där det bedrivs forskning inom mindfulness. Och när vi då har gjort det och förstår inriktning, intresse, så kan vi lättare hitta rätt person på ett sånt jobb.
Mm.
Och då sa jag att så självklart ville jag vara med då och i det där också då med en professor.
Mm.
Det, jag kan inte tänka mig spendera pengar på något bättre.
Nej.
Annat än mat och annat såklart. Men,
vad är förhoppningen då från din sida med den här forskningen? Att det ska leda till i Sverige?
Nej, jag tänker inte så. Jag har inga sådana förhoppningar. Utan jag är väldigt trygg med att jag gör min del i universum, tar hand om resten.
Ja. Men när du fick den här idén då, var det också något som kom till dig från någon sorts universum eller?
Ja, mycket av det jag gör.
I en meditation typ?
Nej, utan om man mediterar länge och lär sig att stilla sina tankar på on demand, så att säga, när man vill. Och så kommer det så snart övergå till att man alltid kan bevaka sig själv.
Och försätta sig i det tillståndet.
Ja,
liksom.
Du har hela tiden en bevakare.
Mm.
Så man, det man tänker ser man som en textremsa, som en ja, som på tv ungefär. Och gillar man inte sin tanke så tar man bort den och sätter med en annan. Så man får väldigt mycket kontroll över det mesta man gör. Vilket då leder till ytterligare ett steg, nämligen att man kan släppa tankar och bara vara. För då kommer det som ska komma automatiskt och det blir rätt så perfekt. Så vad jag än gör idag så gör jag min del av det. Jag funderar inte på konsekvenserna för de kommer.
Mm. Men vad har du för känsla runt det då?
Runt det här i att det blir fantastiskt bra. Det ser vi. De gick ut med det i december förra året i universitetet och sen dess har det ju varit ett inflöde som har varit stort. Jag bara denna vecka tre intervjuer eller så där, till olika tidningar. Jo, förutom på den.
Ja. Men för att det är ju väldigt unikt också. Det är något sådär, man såg det inte riktigt komma liksom, när det kommer från det hållet. Liksom. Från affärsvärlden och män som har liksom, miljarder och så, och fastigheter och sådär. Så det känns ju relativt unikt, eller?
Ja, det är väl inte normalt kanske att det doneras pengar. Det händer väl inte, det har inte hänt så här långt. Mm. Samtidigt är det här med mindfulness meditation någonting som har vuxit kraftigt de sista 10 åren. Mm. Och blir mer och mer något som man talar om i allmänhet. Folk har ju någon aning om det. Där det för 30 år sedan var hokus pokus.
Ja, jag vet.
Det är faktiskt inte många som brydde sig om det.
Vad har du fått för reaktioner från kollegor då liksom?
Ja, jag fick ett fantastiskt samtal från för ett par kvällar sedan 9-tiden hem. Och det var en affärskollega som är också framgångsrik. Han ringde mig på kvällen och det var en artikel i Dagens Industri som om detta. Och då sa han hur han uppskattade det jag gjorde. Och sa att han gärna ville också han också gärna ville skänka pengar.
Wow.
Och sa han att han var beredd att skänka 1 miljon. Så det tjänade steg då. Och det gladde mig oerhört. Och vi diskuterade om hur vi kunde få med andra vänner och bilda en grupp så att vi riktigt fick in ännu mer pengar. För att en dröm vore ju att det så småningom finns en fysisk plats där man kan forska. Vad man nu gör. Mm. Men alltså att det finns ett centra helt enkelt. En mindfulness centra eller consciousness centra.
Mm.
Det finns ju många begrepp här runt omkring. Men jag tycker det är bra att det är lite vitt så här. För att man kan fördjupa sig så otroligt mycket. Men ingenting är viktigare än grunden.
Mm.
Och grunden borde vara för var och en av oss att äga oss själva. Och det gör vi bara om vi äger våra tankar och känslor.
Men det blir ju väldigt spännande att se vad det här ska leda till. Det är bra att du har en skön känsla runt det, för det känns stort och häftigt. Och det var kul att vara med där också i någon form av, jag vet inte, det var väl ingen invigning kanske, men någon form av event var ju där nere med Deepak som kom dit och talade och så. Nu.
Ja, det var alltså i anslutning till detta så via en av dem som kontaktade mig.
Mm.
Nämligen en dam som heter Aurora Karlsson som var Deepaks vän och ombud i Sverige.
Mm, mm.
Hon kontaktade mig och frågade om jag inte skulle vilja ha Deepak Chopra här. Och så sa jag ju, men såklart skulle jag det. Men hur är det?
Du hade aldrig träffat Deepak.
Nej. Och då ordnade hon ett möte. Så vi hade ett digitalt möte här. Och här var de var 3-4 stycken.
Mm.
Och därifrån blev det. Så det är ett event vid sidan om som jag gjorde för att jag hoppas det skulle öka intresset.
Mm.
Och det var en fantastisk kväll.
Ja, det var en fantastisk kväll. Det var
underbar och hjälpte oss och höll i evenemanget.
Ja, jag tyckte det var jättekul att vara en del av det. För du har ju också den här bokhandeln Sök och Finn som finns både i Malmö, Göteborg och i Stockholm. Så den har ju också på Söder.
Det hjälpte oss där, ja.
Så det var så trevligt. Vi hoppas vi får se något positivt med ringa på vattnet med det här projektet och se vad det leder till.
Det blir det säkert. Ja.
Men om vi ska gå tillbaka då till, du kommer alltså, du är född i Bagdad, eller hur?
Ja.
Kommer till Sverige där i mitten på 60-talet.
65.
65. Och ni kommer till Malmö direkt, eller
ja.
Ja. Rosengård, var det så?
Nej.
Nej,
det där är ju många gånger blir jag presenterad. Här om de blir jag presenterad, ställer det höll tal på, som grabben som växte upp på Rosengård. Men ja. Det är inte riktigt sant, jag bodde där 2 år. Ja. Faktum är att jag bodde i Slottsstaden när vi flyttade. Ja. Vilket är rätt så bra område i Malmö. Mm. Men jag gick, flyttade till Rosengård när jag var 10 och gick skolan när jag var 16. Fastän vi flyttade rätt kort efter så valde jag... Ja, vi bodde där i 2 år, absolut. Mm. Mm. Men det blir en bättre mediastory om jag uppväxt där ett år.
Ja. Men du har ju investerat lite där, satsat lite på några fotbollsklubbar, eller vad är det?
Ja, det har hjärtat. Det var ju 1970 då var väl året när vi flyttade dit. Mm. Och när vi flyttade från Slottsstaden så var jag ensam invandrare på Fridhemsskolan. Det var ju sina grundskolan då.
Ja.
När jag flyttade till Werner Rydén i Malmö, Werner Rydénskolan i Rosenborg, så var ju där drygt hälften av invandrare.
Mm.
Och väldigt mycket var då lik den kultur jag var van vid hemifrån.
Mm.
Så Rosengård kändes ju mer hemma för en 10-årig grabb än Fridhem. Mm. Även om jag var bra där också. Men...
Mm. Har du träffat Zlatan då någon gång?
Nej, ju när han var unge. Men inte vuxen ålder.
Men sen så blir du otroligt framgångsrik och är väldigt rik innan du ens är 30, typ.
Ja, det gick rätt så bra för mig. Jag nådde mina drömmar och...
Vad var det?
Ja, det var, jag vet, det var att tjäna pengar och så jag hade en Ferrari, en Mercedes, en massa bilar, stort hus, bolag och så vidare. Belånat såklart. Det var det på 80-talet.
Hur lyckades du med det, tror du?
Jag har en stark vilja, stor fantasi, naiv nog att tro på mina egna drömmar. Och i ungdomen helt oförstörd av risk, så att säga. Mm. Och smällarna jag fick, de var många. Va? Mm. Så jag liksom var väldigt, oj, det här är en bra idé, så gör vi det. Och det gick inte alltid bra.
Nej. Så att du menar att du var helt orädd liksom? Om du fick en idé så vågade du...
Ja, jag var orädd framförallt på grund av att jag var okunnig.
Ja.
Man förstår inte riskerna.
Mm.
Det, det brukar heta nybörjartur, fast det är inte riktigt sådär. Men ungefär att i början så... Och i andra sammanhang, i affärssammanhang, när de intervjuar mig så brukar jag ju säga att jag har ju tagit långt fler felaktiga beslut en rätta, men de rätta har betalat de felaktiga och blivit lite över också.
Ja, men det känns ju som du har ju inte blivit bränd heller utav de här när det har gått dåligt och du har förlorat en massa. Det är inte så att, nej okej, nu safear jag här, utan det känns som att du har fortsatt att köra på med den energin liksom. Ja,
där kom ju det här vid 30-årskrisen då. Den betydde mycket för mig, det som hände åren efter och det jag lärde mig om mitt liv och hur jag ville ha det. Och det tog kanske 5 år.
5 år i någon form av kris?
Nej. Eftersom, ja, det är krisen var det säkert också. Minst under 2-3 år. Minst. Mm. Men i det att jag började meditera och började förstå livet så tar det tid. Det, var, liksom, det tar tid att förstå. Och inte bara förstå. Det vill jag ju säga, det är det. Att intellektuellt förstå de här sakerna, det gör många.
Mm.
Det svåra var ju att praktiskt använda sig av de här kloka orden. Jag kom på ju det, som jag läste ju massivt. Jag läste ju, jag, med samma frenesi som jag hade gett mig in i affär så gav jag ju av nöd in i mig i detta och försöka förstå vad handlar detta om? Vad handlar livet om? För att, det var hela mitt liv, så att säga. Det var mer än bara jobb.
Men jag känner, det måste ju ha kommit någonstans ifrån, för det är inte så där liksom, det känns inte som, om man hamnar i en kris och man är i din värld med snabba bilar och mycket pengar och sådär, Och så förlorade du förlorade typ allt. Och,
ja,
och lite till.
Ja.
Ja. Det känns inte som att det första man går till då är att jag ska börja meditera. Hur såg den där resan ut?
Jo, det börjar med att jag kväll jag mådde mycket dåligt. Så i ren desperation så började jag läsa.
Mm-hmm.
Jag var på ett hotell i Tyskland och jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Och då låg det en bibel. Jag började läsa någonting om Nya testamentet. Och kom hem och så läste jag klart det. Och insåg jag att jag behöver veta mer. Och om året är 1990.
Var det något som hände då när du läste Nya testamentet som gav dig någon sorts lugn?
Det var att jag hade sett Jesusfilmerna till påsk på tv.
Ja.
Och så sa Jesus att jag kommer inte ens ihåg. Men jag minns att det var trösta mig.
Ja.
Trösta mig tillräckligt för att ta mig till nästa morgon. Och så insåg jag att jag måste läsa. Så jag gick och då hade ju Sök och Finn öppnat. Jag tror Sök och Finn öppnade 1988 eller 87. Va?
Men du menar att du mådde så dåligt så att du inte visste om du ville fortsätta leva? Var det så dåligt?
Alltså om jag säger att kör bil på motorvägen och kan inte hålla i ratten. Du måste bara stanna bilen. Svimma i duschen. Åkte ambulans 5 gånger på några 1,5 år.
För att du...
Ja, för att du gör... När man driver sig mentalt så långt så behövs det inte mycket för att kroppen stänger av sig.
Ja, din kropp slutar fungera alltså.
More or less. Det är de bästa simmarna som drunknar. Så de som är starkast, de driver sig själva längre och längre och längre ut. Mm. Tills, bang, det går alltid mer. Så jag driver mig i min... Jag jobbar ju ständigt, 80-90 timmar. Allting var jobb. Det var fast inget. Man gick upp... som en soldat. Behöver du gå upp 4, går upp 4. Behöver lägga dig 2 på natten. Ja,
och det är fullständigt
hänsynslöst. För de unga som vill uppåt.
Mm.
Ja, men det är ju så idag också. Är du 25 år och gått ut jurist och blir advokat när du är 35... De pågarna får jobba 80 timmar. Det finns inget, det är dygnet runt.
Jesus.
Ja, det var det så tuff värld det var ju. Fast det fanns ju ingen tala med om sånt här. Mm. Så det var ju, det fanns inte. Alltså, den här sorts problem fanns inte. Ja,
för det skulle man inte visa heller då utåt.
Ja, men du vet ju inte, det fanns psykologer.
Ja.
Jag visste inte, men de trodde ju det var fel på hjärtat.
Ja.
Jag fick bli undersökt kors och tvärs. Det tog 2 år innan de kom på att det var psykosomatiskt. Det var inget fel på mig.
Vad tänkte du själv att det var för fel då? Du liksom att nej, jag har jobbat för hårt?
Jag mådde så dåligt. Men ändå var jag tvungen att jobba under tiden. Va?
Ah.
Och under tiden hann ju börsen kraschade 91 och jag blev av med allt. Och i den vevan så började ett nytt liv.
Huh. Och det är konstigt att någonstans så läste jag att det var då du började må bra.
Yeah.
Du hade förlorat allt.
Yeah, yeah. Jag minns bara att jag bara kände en ro.
Mm.
En balans, harmoni kom tillbaka. Så även om jag inte hade allt det där. Jag hade ingenting. Jag hade skulder. Jag fick betala av skulder i 5 år till. Men jag bestämde mig för att egentligen vad jag gjorde var vid 35 års ålder då kände jag mig rätt så insatt i vissa saker.
Mm.
Och jag var beredd att ändra min karriär.
Mm.
Och bara, köra buss och sen studera på kvällarna. Jag ville bara veta mer om det. Jag ville hänge mig åt.
I det som du nu börjar läsa.
Ja,
du började med Nya Testamentet och så kommer du hem till Malmö och så går du till Sök och Finn, den bokhandeln.
Ja.
Och hittar böcker om andlighet.
Ja, jag hittar, Paul Brunton, Martinus, you name it. Och jag har förmodligen läst det. Jag ska inte säga att jag läst alla, men jag läste väldigt många. Och jag läste brett och sen läste jag religion. Och sen läste jag allt däremellan och skapa mig bilder. Och 7-8 år senare, just 35 års ålder bestämmer jag för att nu ska jag jobba hårt. Nu ska jag jobba extra till, sen ska jag dra mig tillbaks. Och pissla med detta ungefär.
Och meditera.
Jag ska tjäna en hacka och meditera.
Ja.
Ytterligare några år senare, 37-38 år gammal, kommer jag på en sån här
Eureka, Eureka, Heruka, ja. I've got it.
Ja.
Va?
Ja.
Och det var mening med livet. Jag hade kommit på det. Jag hade läst gåtar.
Ja, ska du berätta det för mig?
Absolut. Nu kan det redan. Det var nämligen, mening med livet var livet.
Livet.
Så, livet är meningen med livet. Det vill säga nuet. Målet. Fanns inga mål, Greg, sa jag till mig. Du ska ingenstans. Livet är som att promenera genom en vacker park. Går omkring och fundera. Under tiden du promenerar kommer du missa parken. Och sen är det slut. Så att, var här och nu. Och jag började liksom bygga på den tanken. Och då insåg jag en anslutning, det kommer jag ihåg, i den åldern att tusan allt jag lärt mig. Och vid det laget hade jag ju då under säkert 3-4 år minst börjat kanalisera. Så jag hade ju fått väldigt mycket information som jag downloadat. Så mycket byggde ju, mycket fick jag via kanaliseringen och böckerna.
Men vad kanaliserade du då?
Ja, det, min historia började med att jag efter att ha läst då, så stötte jag läste gärna om heliga män, sages, alltså i Indien eller vad de nu var, olika. Och då stötte jag ofta på att de hade haft en mentor, en guide.
Ja, just det.
Om man snackar med någon äldre som förstår vad det är som händer, så kan vägleda dig.
Mm.
Och så tänkte jag, det har ju inte jag, det är inte bra.
Mm.
Och då hade jag bara ett år innan stött på en astrolog, en äldre herre, Vernon Delois.
Just det, han har skrivit upp.
Nej, han dog i januari.
Ah.
I år.
Ah.
90 år gammalt.
Jag blev så sugen på att träffa honom.
Ja, det skulle. Han var... Så jag ringde honom. Vad gjorde jag? Kom jag ihåg att han hade gjort något horoskop på mig.
Mm.
Och från mötet hade jag tagit med mig att han erbjuder lite andra saker. Och då minns jag att han hade... Kom jag ihåg att han kunde hjälpa till med ens guide.
Med sin guide.
Ja, och i min tro om att han skulle ge mig ett nummer till någon expräst eller någon annan. Ja. Så ringde jag honom och bokade möte.
För du hade aldrig hört om guide.
Nej, jag visste inte.
Nej, det inte
så jag går dit till hans lilla kontor och sitter så här.
Mm.
Och när han börjar, så inom någon minut förstår jag att han inte pratar med någon i rummet. Eller han pratar i luften. Jag förstod inte vad han gjorde och jag... Jag blev så besviken inombords.
Ah.
Så jag tänkte, nej nu går jag. Men artigheten förbjöd mig.
Ah.
Så jag satt kvar. Och en så där 40 minuter senare var jag, alltså, jag ska inte säga i chock. Men jag, det var helt ofattbart. Det som kom ur hans mun. Ah. Han sa allt. Han sa, och jag förstod det var inte han. Men ur hans mun kom information om mig. Som jag visste var sann. Och som ingen annan kunde veta än obviously innefattande bland annat en tidigare inkarnation som präglat många liv bland annat ända och så vidare. Och så där hade Claes och så frågade jag honom vad hände? Vad, liksom, vad är det? Och då sa han, det är din guide. Han var amerikan. Stackars vän, han kanske är här nu. Han kommer. Och då sa han att, jo men det var min guide. Och det var ungefär som en skyddsängel eller en ängel. Och då sa jag, men det där vill jag göra, sa jag.
Ja.
Och då sa han, då får du lära dig meditera först, sa han.
Ja.
Och jag så höll han en kurs. Han skulle starta en kurs och sa, men sign me up, sa jag. Jag vill lära mig detta. Så jag hade det. Det drev ju mig, även om livet var tufft för övrigt. Jag hade ju liksom lite av med allt. Och vi hade fortfarande 3 små barn. Familj skulle ju försörjas. Och det var efter 91-kraschen. Det var rätt så tufft där ute.
Ja.
Men jag satt och var i manik upp 30 minuter för ungarna och så. Jag satt och man tände ljus och rökelse. Och jag ville komma därhen att jag också kunde höra något och tala med någon.
Mm.
Och det tog nog 2 år. Sen kom det igång.
Jaså?
Ja, och första gången det gör det, då trodde jag hade blivit galen.
Alltså, går det att förklara hur du upplevde det?
Ja, han var jätteduktig. Han kunde ju teknik. Han gav liksom... Det var inte lära sig meditera i hans värld var väldigt mycket. Han var bra på klarvoyans.
Mm.
Så han hade väldigt bra övningar, vill jag påstå.
Mm.
Vi har materialet kvar om 30 år.
Mm.
Så han lärde ut liksom hur du gör den scen. Du sätter dig ner, slappnar av, du är helt blank i huvudet. Och det är ett exempel man kan göra. Jag gillar, det var den jag använde.
Uh-huh.
Och då ser du en stor, lång, lång, lång sandstrand. Kanske Stilla havet. Eller Och den är tom. Det är havet. Och sen bygger du resten. 25 grader, inga vind. Och så står du i sanden. Du känner att du står i sanden, fötterna i sanden. Där borta på andra, liksom, 300 meter så ser du någon långsamt komma mot dig.
Mm.
Sakta. Och så går de mot mig. Du står där i det här underbart sköna vädret. Tills den personen kommer nära dig. Så hälsar du på den personen och säger du hej. Så får du höra om du får något svar. Så får du ett svar och så kommer du ställa kanske en annan fråga. Vem är du? Eller så får du ett svar till då. Ja, det är igång ett samtal, va?
Är det här guiden då?
Ja, det vet jag inte.
Nej,
det här var ett sätt att få
komma igång.
Det var en av övningarna, va?
Få komma igång.
Och, ja. Och första gången jag får en sån här kontakt då, och man får svar tillbaks.
Mm.
Så vill ju gärna ni ifrågasätta detta. För det har du hittat på själv. Det är inte som annan.
Nej, det är så jag tänker. Ja, för jag har ju så livlig fantasi. Så jag kan ju hitta på allt möjligt.
Så den här känslan av att är det min röst eller någon annans röst? Och hur man skiljer på det. Det är det som man måste göra fler, många, många gånger. Så kommer du ju skilja på. Du kommer
och det var det som hände då efter 2 år för dig.
Så just det.
Plötsligt en
så kommer jag. Och första gången det hände så avbröt jag det. För jag fick ju lite svar.
Du blev rädd då?
Ja, jag tänkte, ja, nej, nu börjar jag, då blev jag, ja, rädd blev jag inte. Men jag tänkte att jag ville vara noga med vad jag höll på. Alltså jag ville vara försiktig, jag ville inte liksom gå loco eller något sånt.
Nej.
Men jag gjorde, och sen gjorde jag många övningar. Så jag byggde upp det, jag minns saker som att, det gick säkert 10 år innan jag fick tanken av att kombinera det jag hade lärt mig. Eller på något sätt dra nytta av det i mitt jobb.
Mm. Hur då?
Ja, just det. Jag tänkte aldrig. Jag lät det där vara där borta. Mm. Va?
Ja.
Det jag övar på mycket, mycket, mycket. Jag har ju väldigt. Jag har säkert massa bokstavskombinationer.
Ja.
Jag har fått kämpa väldigt mycket.
Men du känns väldigt lugn ändå.
Ja, men det har sina skäl.
I kontakt med dig själv.
Ja, men jag var inte så. Jag var inte så.
Då, när
jag var hyper.
Ja.
Vi pratar med en annan man igen.
Ja, ja. Jag kan se det
fram. Så, och det handlar ju om energi. Du har mycket energi, det ska ut.
Mm.
Och då kan man, om inte det kontrolleras, kan man skada sig.
Mm.
Såklart, energin hamnar fel. Missriktas. Jag jobbar mycket med de sakerna. Jag jobbar mycket med impulskontroll.
Mm.
Såklart. Allt eller inget attityd. Massa saker jag satt inne med. Som egentligen handlar om energi. Men som inte var riktad. Det vill säga jag använde den inte rätt. Som år med åren kunde jag få kontroll på det. Och det sker genom tankekraft. Tankeövning.
Mm.
Jag är mina tankar. Det är mina tankar att styra sig. Och där kan låta negativt tråkigt, men det är inte. Alla som känner mig vet att jag är en rolig fan. Mm. Får man svärda kullen?
Ja.
Det är bra. Så det, men första gången jag får ta konkret så minns jag det var ett beslut jag skulle ta. Och jag kom hem och jag visste inte skulle jag välja A eller B. Och det var ett rätt så stort beslut.
Mm.
Då första gången bestämde jag för att nej, jag ska meditera. Jag ska liksom kolla vad det här är.
Ja.
Och jag satte mig ner och det tog en minut eller 2 förrän jag insåg inget av det. Det var C.
Jaha.
Alltså, det var, hey. Och jag tänkte wow. Och det var C. Va? Det var liksom, jag hade inte missat det.
Ja.
Och då började jag tänka nej. Och så började jag liksom fråga uppåt. Är det fel för mig att göra så här? Jag var väldigt, väldigt noga men jag tyckte det var lite heliga saker. Va?
Mm.
Men det var absolut inga problem med det.
Mm.
Sen praktiskt nytta sen med åren är ju att förmågan att se och läsa andra människor ungefär som ett medium gör, den ökar ju markant med åren.
Känner du att du kan se energifält?
Ja, man kan lätt läsa andra människors sammanhang. Man lär sig, om jag ska använda ett, det här låter kanske inte bra, men om jag använder ordet manipulation.
Mm.
så kan det finnas positiv och negativ manipulation.
Mm-hmm.
Man kan manipulera den för att liksom göra den glad.
Mm.
Man
jag ser det mer som negativt om jag blir manipulerad.
Ja, det ordet är ju negativt laddat. Men mm. finns det något positivt laddat och kan få människor att tänka om till något positivt då? Man kan, så med de här insikterna och lärdomarna så kommer man från man lär sig. Man kan nyttja det på ett positivt sätt. Jag nyttjar inte något av det jag lärt mig på ett negativt sätt. Mm. Det ligger i saken.
Du kan känna in om det här är en person som är ärlig och äkta, som jag kan lita på. Sådana saker kan
precis,
du känna in.
Precis.
Mm. Mm. Man känner om folk förställer sig och försöker vara något de inte är. Liksom.
Absolut. Mm. Så jag vill påstå, utan den lärdomen hade jag inte haft den framgången.
Mm.
Så det är utan tvekan ett resultat av, av det jag lärde mig genom min meditation. Och vad är det? Ja, det är ju, alltså man ska förklara meditation enkelt, så är det att ha kontroll över apparaten som heter hjärnan.
Mm.
För den producerar tankar. Mm. Och massa annat.
Mm.
Så det är ju inte svårare så. Och då ställer man sig frågan, hur kan man göra det? Och då kommer man fram till att det får man öva på. Och genom enkla övningar som andningsövningar och annat, så lär man sig så sakta. Och det behöver inte vara 30 minuter. Idag säger jag till folk, ta 10 minuter på morgonen och 2x5 på dagen då. 5 minuter har man alltid.
Mm.
Och jag har mediterat i vilken miljö som helst. Det är bara bra träning.
Men du gör det fortfarande kontinuerligt?
Alltså vad det så småningom övergår
till, just det,
är att när du skalar morötter, skala din morot.
Mm.
När du kör bil, kör din bil. Mm. Sitt inte och tänk vad du ska göra på jobb. Titta på, kör bara där.
Det finns så här sen-uttryck som dyker upp i mitt huvud när du säger så där nu. Innan upplysning, hugg ved, hämta vatten. Efter upplysning, hugg ved, hämta vatten. Visst, det är ju precis det du pratar om, eller hur?
Så när man mediterat var dag i väldigt många år, så har du med att varje andetag är meditation.
Mm.
Men vi andas ju reflexmässigt. Ett medvetet andetag däremot är ju basically meditation, för man kan inte tänka samtidigt. Så vad man behöver för att lära sig detta brukar jag säga häfte på 30-40 sidor där man lär sig lite hur man sitter och vilka liksom, grunderna och kanske en handledare. Någon man kan prata med då.
Men du fokuserar på andningen och sen så jobbar du med den här stranden som du är på.
Ja, alltså nu med mig eller då? Ja. Nej, nu.
Men det kan stranden vara en bra sak att börja med?
Ja, eller man kan, ja, herregud, jag har en massa miljöer. Man kan ju skapa vilka miljöer som helst i sin kropp. Och så har man en miljö för olika saker man kan gå tillbaka till. Och gå in.
Men om någon inte har mediterat tidigare och ska börja meditera, är det andning, fokus på andning och kanske bygga upp någon sån här härlig bild som man sitter i, eller?
Ja, kanske. Jag skulle rekommendera och om någon vän vill lära sig, så kort berättar jag, sitt sådär rak rygg, som de här enkla sakerna först, fysiska. Och sen skulle jag säga att använd kanske någon minut bara för att slappna av kroppen eller när du sätter den ner. Och sen, när du kommer in i det så om man följer sin andning några minuter och sen övergår till ett mantra som är enkelt. Gärna två stavelser, typ kärlek.
Eller I am.
Va? Ja. Det är perfekt. Och sen kommer tankar, gå tillbaka igen. Och sen, jag menar, det är oundvikligt i början, man kommer bli bombarderad. Jag säger också till vänner, gör det inte på kvällarna, gör det på morgnarna.
Mm.
Gör det på kvällen, gör det kort. Det är jobbigt efter när man kommer hem från jobb och huvudet är fullt med grejer. First thing in the morning, toalettbesök, kanske ett glas vatten, gå och sätta dig där. Tänd ett ljus och rökelse.
Men sprider du det här bland dina kollegor liksom i...
Jag har ju i många bolag där jag varit chef haft, ja, Värnon har jag ju varit typ en gång i veckan, så kommer de i jobb, de som vill lära sig.
Mm.
Det brukar inte hålla. Mm. Det brukar vara jättestort intresse i 6-7 veckor. Sen, det blir till slut upp till var och en om man prioriterar det.
Det är precis som du säger, prioritering. Och så kräver ju också någon form av disciplin för att komma igång med de här sakerna.
Ja.
Det är så lätt att vi sitter fast i de här vanliga beteendemönstren som liksom blir som Deepak säkert skulle ha sagt, karma. Allt det som vi upprepar om och om igen liksom, som äger oss.
Mm.
Mer än att vi äger det liksom.
Men det är det du kommer ifrån.
Ja.
Du börjar äga det.
Ja. Men du bygger ju upp, du förlorar allt och lite till. Du börjar meditera, du håller på liksom i 5 år och försöker hitta något nytt liksom. Och komma fram till vad som är viktigt i livet då, misstänker jag. Men du bygger upp en förmögenhet igen då.
Det kom ju inte från vuxen ålder nu.
Nej.
Alltså, de hade inte större pengarna.
Var det för att du ville ha mycket pengar eller bara blev det så för att du... Dina affärer, du bara är en sån person som lyckas.
Jag tror att min egen bedömning av min karriär är ju att jag har haft väldigt mycket hjälp av av människor. Eller, jag menar, hur hjälpen kommer, det vet jag inte. Men så många gånger har jag varit uträknad. I varje fall i mitt eget huvud. Och det som har hjälpt mig är väl att jag har aldrig... Jag är stark i skallen. Mm. Och jag tänker ju liksom, det är motvind draken lyfter.
Mm.
Och hur det än är, så är det en ny dag imorgon. Så det är inte lönt att sätta sig ner och gråta. Jag har nu trott alltid att jag rör över mitt eget liv.
Mm.
Så att jag har aldrig känt mig som ett offer.
Nej, det tror jag väl.
Utan att, och sen har jag också en så naiv drömmande sätt där jag tror ofta jag kan göra grejer. Alltså jag hör sådär, och då har jag lärt mig att det är ju halva grejen. För tror du inte på det kommer inte hända.
Det är ju det som attraktionslagen handlar om också. Tror. Och sen så pass mycket så att man liksom, som att det redan har hänt. Lite som det också står i Bibeln. Det är som att det redan är det givet liksom.
Absolut.
Där har vi första boken. Där har vi första boken om attraktion.
Men om jag ska ge råd till min nära och kära, så säger jag, om du kan, ha ingen bild av dig själv. Den är fullständigt meningslös. Mm. Vad nytta gör egenbilden? Vad behöver du egenbilden till? Det är du som upplever ändå. För enormt många problem kommer från att vi i vår betraktelse av det som händer dömer oss. Det vill säga, jag är inte bra mamma, syrra, brorsa, fassa och arbetskompis. Räcker jag till? Och alla människor gör detta. Och tyvärr är det så att majoriteten värderar ner sig själv.
Mm, verkligen.
Och viss del värderar upp sig själv. Inget av det är bra. De som tror de är mer än vad de är, de åtminstone skadar sig mindre än de här som inte tror de förtjänar fram och inte tror på det ens. Mm. Så för min del så har jag inte tro, jag har ingen anledning att ha sådana, att jag är den jag är. Va? Sen får ju mina barn och vänner och de andra tycka det de vill. Jag vill inte uppta mitt liv med tankar som är helt meningslösa.
Mm.
Meningslösa tankar inkluderar bland annat, om du nämnde, men också andra. Typ, folk tänker vad den andra tänker. Mm. Så tänker så här, ja, vad ska jag... Folk lägger ner enormt mycket tid på allt. Som egentligen inte... På väldigt mycket saker som inte är förankrat.
Och sitter verkligen fast i också i jämförelse och sådär. För att det blir ju mer och mer också den här jakten på perfektion. Många unga människor jagar ju efter det här perfekta som inte finns. Utan du kan ju aldrig komma i mål med de tankarna och idealen. Liksom, för vad är perfekt?
Ja, helt rätt. Och vi uttrycker oss i att jag gjorde fel, jag gjorde rätt och så vidare. Och då brukar jag säga, men nu, om du gjorde fel, visa mig facit. För när vi var i skolan i matte så fanns det facit, sista sidorna. Mm. Så visst, mamma gjorde rätt och fel, så... Om det finns rätt och fel i denna värld och i den personens värld, eller din eller min, så måste vi veta var vi kan slå upp det någonstans.
Mm.
Och den finns självklart inte. Vad som finns är en bild i allas huvud på ett ideal. Så här skulle jag vara. Mm. Och det är var gång jag här i verkliga livet inte gör som jag skulle vilja att jag gjorde, så söker jag skäl till varför bilden inte stämmer. Ofta tar jag ut det på någon annan. Det är någon annans fel att den här bilden inte stämmer. Det är så här, bilder folk har, det man uppehåller sig i huvudet, tar enormt mycket tid och präglar livet fullständigt och i många fall förstör livet för helt felaktiga skäl. Det är fullständigt meningslöst. Folk borde träna på att inte tänka. Det säger jag till mina vänner. Tänk inte. Tänk så lite som möjligt.
Bara
tänk
var.
Bara när du behöver. Och när du tänker, tänk skarpt. Tänk skarpt. För när du inte tänker allt det andra så kommer du se saker och ting skarpt.
Mm.
Så.
Utan mer bara vara och göra det man gör när man gör det liksom.
Skala morötterna, skala körbil eller vad det är. Veden över.
Ved och vatten.
Precis, bara vara.
Jag tycker du säger så mycket liksom.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har ju också i alla projekt du går in i så vill du ha med hjärtat. Och det håller jag med om. Så resonerar jag också. Att det är inte pengarna som är liksom den första moroten. Utan jag måste också känna att jag vill göra det. Att det överensstämmer med mig som person och själ och sådär. Har det alltid varit viktigt eller har det kommit efter meditationen?
Att hjärtat är med?
Ja.
Men det blev tydligare för mig efter 30 års ålder att det skulle vara med. Första delen, och det var just 80-tal, det var enormt mycket girighet. 80-tal, de som kan 80-talet, det byggde ju bara att idag mer och mer och mer. Det var ett årtionde som var väldigt explicit på alla sätt och vis.
Vilket konsumtionsårtionde.
Ja, precis. Så var ju affärslivet också. Där var den enorma krasch 91 vi fick. Va? Som är den största vi haft.
Mm.
Se hur det ser ut nu. Ser inte bra ut innan man är.
Nej. Känner du oro för det eller?
Det har under min livstid så har det aldrig sett så här osäkert ut geopolitiskt. Utan tvekan så håller vi. Det känns som att vi håller på att närma oss en tråkigare, mer aggressiv utveckling.
Mm.
Det skulle inte förvåna mig om det blir värre snarare än bättre först. Sen tror jag på att det här blir bra. Och vad är sen? Ja, det är svårt att säga. Men vi tar en dag i taget.
Mm.
Själv tror jag liksom jag försöker hålla avstånd till det mörka. Allt som sker, jag läser tidningar, jag ser vad som händer, men jag låter mig inte personligen engageras annat än att jag gråter inombords som människa. Mm. Över allt lidande och död. Det är väldigt ont i mig.
Ja, det är ju en chockartad värld vi har hamnat i på något vis. Det är väldigt svårt att greppa och förstå vad det är som händer.
Det som håller på att hända är ju sönderfallet, nedgången av framförallt den västerländska kulturen. Mm. Men med enkla ord, livet som vi känner det.
Mm.
Och det som kommer därefter tror jag kommer att skilja sig väldigt, väldigt mycket från det där från livet idag.
Men många andliga ledare, astrologer och sådär pratar ju om det här stora paradigmskiftet och att 24-25 kommer det hända massor med saker. De pratar just om det också som du säger, att det kommer att vara stökigt men att det kommer att liksom vända. Och det är ju verkligen det man får hoppas. Deepak, när jag pratar med honom, så säger han att vi står inför något vägskäl och att vi måste liksom tänka om och sådär. Men jag hoppas ju någonstans att det vi ser i media är ju inte merparten av mänskligheten. Så man hoppas ju någonstans att det finns en hel del medvetna människor där ute också som kan tillföra positiv förändring.
Ja, men man ska också komma ihåg att media väljer ju att mata oss med de här nyheterna. Mm. Men de plockar ut nyheterna som passar media. Mm. Och det finns alldeles säkert andra nyheter också som är av goda art.
Mm.
Och jag vet inte om vi får se dem. Men bilden är ju skapad åt oss konsumenter för att det är det man vill förmedla.
Mm. Men du känner ändå någon form av hopp för framtiden?
Absolut, jag känner ett jättestort hopp. För att i slutändan kommer ljuset vinna. Alltså mörker i sig är ingen kraft, det är avsaknad av ljus. Mm. Så när det inte finns ljus blir det mörkt.
Mm.
Och jag ser varje dag massor med människor som är vandrande ljusspelare.
Mm.
Det finns mycket hjärta där ute. Och i slutändan så kommer det vinna. Och att det är så här stökigt, det förstår jag. För den här världen är väldigt manipulerad. Det kan jag säga som affärsman.
Mm.
Den är styrd. Den främjar vissa grupper och inte alls den stora massan. Och tvärtom har ju levnadskvaliteten avsevärt sjunkit. Barn och min livstid. Sen kan man ju motbevisa det genom att räkna antalet bilar eller telefoner eller sånt där. Men faktum kvarstår, vi har aldrig haft så mycket uteliggare i Sverige som vi har idag. Vi har aldrig haft så mycket brott som vi har idag och så vidare och så vidare. Så jag tror att vi ser den här förändringen. Den kommer skapa lidande, men det lidandet och de svårigheterna kommer få oss kollektivt att förstå att vi behöver ett nytt sätt att leva på och vara på, som är mycket mer i balans med oss själva, i balans med samhället vi lever i, med naturen, med allt runt omkring oss. Och att vi förstår att vi är inte enskilda individer, det är vi, men alltså att vi ändå verkar i vad man skulle bäst kan åskådliggöra det som ett jättestort akvarium.
Som är det här medvetandet.
Det är vi alla. Ja. Och vi tror att luften är ingenting. Va? Mm. Det är precis som ett akvarium. Ingenting kan, om något händer i ett akvarium så kommer det påverka hela akvariet. Allt som finns där i. Mm. Ett slutet system. Fast det inte ser så ut, för det ser ut som luft emellan. Va?
Mm.
Men det är den dag vi förstår att vi alla är i det här slutna systemet. Och den kan bara bli bra om vi alla gör den bra.
Mm.
Den dagen utvecklas ju. Det tror jag vi är på väg.
Vad tänker du meningen med livet då? Ja, det är livet.
Ja, alltså,
det är livet, det har du ju sagt. Men är det inte... Jag tänker också att vi ska försöka ändå hitta sätt att njuta av vår tid på jorden så mycket som möjligt.
Det tror jag också. För jag tror att livet är till för att levas och njuta. Och så länge man inte skadar någon eller något, Så har man lov att ta för sig av livet. Det är mycket vackert i livet.
Vi måste ju se varandra lite.
Precis. Vi lever med många betingelser som på något sätt inskränker våra möjligheter. Det är liksom förvisso kulturellt betingat. Men vi tar vår kultur här, så många saker man inte får göra.
Mm.
Många saker vi måste göra som vi inte vill och så vidare. Så, blir vi fast, va? Det tar bort vår frihet. Så allt egentligen som att förverkliga sig själv betyder rätt så mycket att man får lov att göra de saker som man innerst inne gärna skulle vilja.
Frigöra sig själv.
Ja. Och
fängelset är ju här uppe i liksom.
Ja, och det är en individuell resa. Jag menar, vi kommer ju aldrig, vi kan hålla varandra i handen, men vi kommer aldrig dit tillsammans. Var en har sin väg dit. Och vissa behöver inte meditera, för de har det ändå. Andra får det i skogen.
Eller,
det är kanske det jag får.
Ja,
jag försöker alltid hitta ursäkter för att slippa meditera.
Men naturen är ju fantastisk.
Ja, men jag är ute i naturen varje dag.
Meditation.
Ja. Ditt högre syfte då?
Ja, det är ju... Det vill jag också säga att varje människa har ju sitt syfte, sin anledning att vara. Det finns inget som händer utan mening. Mitt syfte... Vad är mitt syfte?
Du tycker ju massor.
Jag är här för att hjälpa till.
Bra. Det är väl jättefint.
Och jäkligt kul.
Ja, fasiken. Det där är mitt högre syfte också. Hjälpa till så gott jag kan i den här podden till exempel. Ja. Sen ska jag träna på att ha kul. Jag är så dålig på att...
Då får du joina min klubb. Jag är bra på det där.
Jag är lite försiktig och jag är lite för mycket svenskt där, tror jag. Och håller mig lite för mig själv. Ja, jag måste lära mig att njuta lite mer i livet. Min tid på jorden.
Ja,
Jag tror att det är viktigt.
Ja, det är jätteviktigt. Annars orkar man inte det här. Jag måste ha kul. Och så får man ju bestämma sig för vad det är.
Mm. Och men jag gör roliga saker också. Ja. Jag har ju mina UFO-projekt.
Liksom. Ja, precis. Ja.
Du, vad himla kul att få träffa dig igen. Jag tycker du gör fantastiska saker. Och jag hoppas du inspirerar dina vänner där ute i affärslivet också.
Tack, Agneta. Ja, det känns som att fler och fler vill... Var med på det här tåget?
Ja, eller hur?
Ja, det är jätteroligt. Ja, tack så mycket själv, Agneta, för att jag fick komma hit.
Ja, tack. Tack.
Oerhört inspirerande och energigivande att träffa och prata med Greg Dingisian. Och jag hoppas att ni har känt det också. Han har så mycket energi och han gör så mycket. Och det som Agartha gör med satsningen här på mindfulness, med donationen till Malmö universitet, tycker jag är ett fantastiskt initiativ. Men hela hans resa som han pratar om här känns så inspirerande. Och hans sökande när det tar fart och vad han kommer fram till. Och en sån avspänd, skön och naturlig människa som bara är sig själv oavsett vad. Det gillar ju jag. Och den här mentorn som han pratar om, vi hade det här samtalet i slutet på förra året, jag och Greg, så att det är alltså ett år sedan som hans mentor gick bort, det vill jag också nämna. Men jag hoppas att ni känner er inspirerade, som sagt, det här med att följa känslan, att våga lita på känslan och hjärtat i alla lägen och inte svika sig själv. Det hoppas jag att ni tar med er från det här samtalet. Och kom ihåg att vi alla är ringar på vattnet, att vi alla är en del i att förändra vår inre värld och världen runt omkring oss i vår direkta närhet. Vi är så betydelsefulla där, men det vet ni redan. Ta hand om er så mycket, vi hörs hela tiden. Puss och kram, hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.